Nu följer Nyhetshelgen med Ingrid och Maria.
Allesammans och välkomna ska ni vara till ett nytt avsnitt av Nyhetshelgen. Idag med nummer 95. Jag heter Maria Selander. Med mig som alltid har jag min vackra, kloka, roliga kollega Ingrid Karlqvist.
Man tackar.
Du, idag Ingrid har vi mycket spännande att avhandla. Huvudrubriken är ju fascistisk framtid och det låter något det.
Det är ju så att de flesta människor över världen har ju fått sig itutade att fascism är någonting högerextremt. Och vi ska reda lite i det, för att samma människor som varnar för nazism och fascism överallt, det är själva verket de som håller på att införa fascism över hela världen.
Det gamla klassiska, den som sa det han var det.
Ja.
Prata lite om SvebTVs avstängning och vad som har framkommit där liggandes och skvalpandes i bakgrunden. Det är väl som så att Micke och kompani och även SVT har rotat lite i det, va?
Absolut. Det är ju, på ett sätt är man ju glad att SVT rapporterar om detta. Men sen som vanligt så är det ju en massa fel i det de rapporterar. Men det visar ju ändå att de tycker att de alternativa medierna börjar nå en sån storlek att det inte går att helt ignorera vad som händer med oss.
Och det är ju bra. Vi vill vara en nagel i ögat, en finne i röven på dem. Eller hur?
Ja.
Ja, du hatar mot röven.
Ja, jag visste att du
skulle fastna. Men känner man lite som Chang Frick idag, känner jag. Jag har Chang inom mig. Du, riksrätt mot Trump ska vi prata lite om också. Det är ju väldigt stökigt och rörigt allting kring där, och jag kan förstå om många känner sig förvirrade.
Ja, det är verkligen, och det är väldigt mycket konstigt. Alltså, det finns ju ett gäng som in i det sista hävdar att Biden inte kommer att installeras, ska det nog heta på svenska. Men vi ska prata lite om det, och vad är det som är i svang och vad kommer att hända och så.
Men du, först och främst så har vi faktiskt en lite god nyhet. Det är nämligen så att vi ska dra igång en ny bokutlottning. Förra gången blev det ju succé när vi lottade ut 6 av dina böcker. Och den här gången har vi också 6 böcker att lotta ut. Det är dels 3 exemplar av din från Sverige till Absurdistan. Så ser den ut, håll den lite högre, Ingrid. Så ja, Sverige till Absurdistan. Och sen är det 3 exemplar av boken som
priset.
Ser ut så här. Priset, ja. Det är vår vän Karl-Elof Arnsberg som har varit redaktör för den, och det är du och en hel hög andra människor som har bidragit.
Ja, den handlar ju om vi, alltså hur vi har blivit behandlade som gick före, vi var inte först. Vi gick före många. Det är ju Karl-Olof själv, det är Julia Caesar, det är Marika Formgren, Mats Dagerlind, Gunnar Sandelin, Jan Mild och jag själv. Och några till, jag räknar inte upp precis alla. Det är 12 stycken författare som skriver sin egen historia i den här boken. Och den tror jag kommer att bli Den är intressant att läsa, men den kommer att bli ännu mer intressant ju fler år som går. Alltså, det är nästan någonting för historikerna att gräva ner sig. Hur gör man då för att bli en av sex lyckliga vinnare av några av dessa böcker?
Då gör man som så här att man går in på ingridochmaria.se. Och så hittar man donorboxen. På första sidan ligger den på höger sida under flärpen eller rubriken stötta oss. Så har man då, kan man välja i donorboxen att bidra en gång eller varje månad. Och då väljer man att bidra varje månad på minst 100 kronor. Alltså, bli månadsgivare på minst 100 kronor så deltar du i utlottningen. Och jag vill säga med en gång att det är väldigt bra om ni redan initialt skriver, klicka i, skriv en kommentar där ni skriver er adress, ert namn och adress. För sist när vi hade utlottning fick jag sitta och leta upp allas, jag kan ju säga er kontoinformation och sådär. Men det är lättare om ni också fyller i adressen och gärna vilken av de här två böckerna ni helst vill ha.
Självklart.
Ja.
Skriv Absurdistan eller priset.
Ja, och adress. Så deltar ni i utlottningen. Minst 100 kronor i månadsgiveri så deltar ni i utlottningen. Och vi kommer att köra den nu ett tag framöver. Så att så många som möjligt hinner hoppa på.
Precis.
Ja. Gör så. Du, riksåklagaren, är inte klok.
Nej, det är hon då sannoliken inte. Vi har ju nu en kvinnlig riksåklagare som heter Petra Lund. Och hon är i fullständigt krig mot vårt fornordiska arv. Hon har tidigare försökt att förbjuda runan Tyr. Som då bland annat Nordiska motståndsrörelsen brukar använda. Och då menar hon att det gör Tyr-runan till en nazistisk symbol. Vilket ju är så idiotiskt, att man vill ju ge en lavett.
Ingrid Carlqvist hotar med våld mot
riksåklagaren. Nej, jag vill ge henne en lavett. Jag hotar inte med det. Och hon har då fått nej i tingsrätt och hovrätt som säger att man kan inte betrakta en runa som hets mot folkgrupp. Men hon ger sig inte. Hon har nu överklagat till Högsta domstolen.
Ja, lycka till med det. Jag tror näppeligen att hon får upp det där, men man vet aldrig i Absurdistan i och för sig. Alltså, men bara tanken att förbjuda en fornordisk runa. Hallå, har det lossnat någonstans i hjärnkontoret?
Jo, men alltså, samtidigt är det ju så att de vill ju gärna bli av med vårt fornordiska arv. Mm. Alltså, jag menar, du vet Alice Bah Kuhnke som tillsatte en pakistanier som chef för kulturarvsenheten och hur de har kastat och, vad heter det, destruerat massvis med fornfynd.
Så du tänker att det är två flugor på smällen där, dels så nitar de NMR och dels så får det fornordiska arvet sig också en törn.
Absolut.
På köpet.
För jag menar, såg att det var någon på Twitter som tyckte att kan inte NMR byta till en sosseros så måste man förbjuda den också.
Ja, men det är det jag tänker att vi säger att de förbjuder tyrunan då byter väl NMR bara till en annan symbol. Jag förstår inte, alltså.
Nej, men alltså det är fullständigt idiotiskt. Och jag menar, vadå? Så byter de kanske till en annan runa så blir den förbjuden. Hur ska vi kunna läsa på de här, vad heter de?
Runstenar.
Ja. Om det är vissa runor som är förbjudna. Oj, här är ett konstigt tecken. Vad kan det vara för bokstav?
Nej, det är förbudscraze överhuvudtaget just nu. Det verkar vara liksom den förhärskande taktiken överlag. Att bara förbjuda allting jag inte gillar. Eller som retar mig på något sätt. Eller hela världen kommer att förvandlas till ett enda stort safe space till slut. Där man inte får säga eller göra eller tycka någonting alls om de här människorna. Yep. Får sin vilja fram. Ja, det är rena snoren. Men du, det var bara lite kort om dig för vi tyckte att det var så crazy. Men nu kommer vi in på ett lite större ämne, nämligen coronan. Och vi pratade ju om det i fredags och vi konstaterade efteråt att vad man än säger så är det någon som blir arg och tycker att vi är klumpiga och vi har uttryckt oss fel och vi förminskar sjukdom och död och allt vad det det gör vi inte. Nej. Och det är inte vår liksom ambition, utan ambitionen här är att försöka bena i vad det är som egentligen händer och kanske nyansera saker lite grann. Det är vår ambition.
Ja, alltså vårt uppdrag är ju varken att överdriva eller underdriva. Nej. Vi försöker att hitta det som är så nära sanningen som möjligt. Mm. Ingen tjänar på att folk går runt och är livrädda.
Nej.
Men heller ska man inte påstå att det är hittepå alltihop, att inte viruset ens existerar, för det gör det ju naturligtvis. Mm. Och det går att hitta en balans där, och jag tycker att vi hittar den. Men som sagt, hur man än uttrycker sig så är det några som blir rasande.
Mm. Och nu visar det sig då att det var just klipp om coronan. Mm. Som gjorde att Sweb-TV blev avstängda, och detta var väl Micke Wilgert lite inne på när du intervjuade honom då direkt efter avstängningen. Han hade ju en känsla av att det kunde vara någon intervju med Lars Bern, va?
Som är... Ja, precis. Och det som nu har kommit fram, alltså Sveriges Television har då fått ut några små uppgifter från Google som då äger YouTube. Och som då menar att Sweb-TV bröt vid två tillfällen mot Googles regler om rapportering kring corona. De hade ett program som hade titeln Är corona ett iscensatt larm?
Mm.
Och det måste man ju få lov, den retoriska frågan måste man ju få lov att ställa. Och sen får man bena i det. Vad talar för, vad talar mot? Nej.
Det räckte med att vi hade ordet corona eller covid i vår rubrik i fredags för att vi skulle märka att det hände en massa konstiga saker med algoritmerna, och även att det kom upp en sån här varningsskylt direkt på YouTube. Ja. Att om du vill ha information om covid-19 så gå in här på WHO och bla bla bla. Så de är helt rabiata med detta.
Så nu bryr vi oss inte om att sätta det i rubriken.
Nej.
Jo, och sen var det också så att de hade det här Ring Sweb-TV. Då var det en inringare som menade att det är en pandemi. Alltså ingen pandemi utan en planerad sådan. En konspirationsteori. Och då var det någon av programledarna som hade nickat instämmande. Ja, okej. Okay. Men detta är ju också en helt rimlig åsikt att få lov att hysa och dryfta. Mm. Men då tänker de väl att Ring Sweb-TV ska agera som Ring P1 och genast strypa inringaren eller säga nej, det är faktiskt så här, och börja läxa upp inringaren.
Mm. Och SVT:s rubrik är intressant för att det står coronapåståenden och hatretorik fick YouTube att släcka Sweb-TV. Och då undrar jag, Ingrid, vad bestod hatretoriken i?
Jo, det var tydligen så att asylsökande ungdomar från Afghanistan hade beskrivits som ljugande skäggbarn. Det är säkert Lennart Matikainen som har sagt det, för han blev ju, det var ju så hans fall from grace började, med att han skrev skäggbarn på Facebook.
Mm. Mm. Ha, det är hatretorik. Ja, asylsökande ungdomar beskrivs som ljugande hatretorik. Det är ganska vasst formulerat, men det där ordet hat är så missbrukat.
Ja,
alltså.
Ja, men visst är det det. Och jag menar, vi vet ju av statistiken att många av dem har ljugit om sin ålder. I princip alla. Mm. Och sen så vet vi att det var det som utmärkte dem och tydligt visade som inte var några barn, var att många av dem hade skägg.
Ja, men du vet, det är ju det att man åldras när man är med i krig och elände. Och, ja. Hur som helst, vi tänker visa ett litet klipp med Mikael Wilgert och Lars Bern. Får vi se om YouTube tillåter det eller om vi också blir utslängda nu då.
Ja, och grejen är det att de i det här programmet diskuterar just avstängningen och så. Men så kommer de in på vad är det egentligen med corona som vi tycker är viktigt och sådär. Och då säger ju Lars Bern några väldigt intressanta saker.
Jag tänkte på det här inslaget du sa från SVT Stockholm. Ja. Vi kanske kan lägga in det här, för att det var väldigt intressant.
Nu visar regionens egna granskning av 228 journaler att i 8% av fallen så bedömer man att annan sjukdom orsakat att personen avled. I 17% av fallen var covid-19 den huvudsakliga dödsorsaken. För den stora majoriteten, 75%, så pekar man på att infektionen bidragit till att personen avled.
Det viktigaste fyndet är att så många som 3/4 av patienterna som dör med en covid-19-diagnos, så bedömer vi det som en bakomliggande orsak till döden, inte den avgörande orsaken.
Det var 17% som var direkt kopplad till...
Ja, och det omräknat till de svenska dödstalen är alltså knappt 1800 döda som är direkt kopplade.
Så det är egentligen inte så konstigt att man får ju tvista nästan om vi har en överdödlighet eller inte. Nu är det nog en viss överdödlighet, men den är ju nettojämnt skönjbar. Så att,
det andra tricket man använder för att skrämma upp världen, det är ju att man anger siffror på döda med covid-19. Den enda relevanta siffran för att avgöra om vi har en allvarlig smitta som tar död på människor, det är att titta på den totala dödligheten i samhället.
Mm.
Och vi har ingen exceptionellt hög total dödlighet. Den är högre i år än vad den var förra året. Eller den var högre 2020 än vad den var 2019. Men 2019 var ett år med ganska låg dödlighet. Så går man bara 10 år tillbaka i tiden och tittar över tid, så är inte dödligheten, den totala dödligheten i Sverige 2020, särskilt anmärkningsvärd. Och då ska vi komma ihåg att en stor del av de som nu har dött, va, det är ju just de här 2 miljoner invandrarna vi har, va. Det är ju en kraftig överdödlighet bland dem. Så de drar ju upp siffrorna. Så att, ska vi jämföra med tidigare år, så är det här ett helt normalt influensaår.
Ja, jag tycker det är väldigt intressant. Och det man skulle vilja veta, det är om Danmark och Norge till exempel inte räknar som Sverige. För det skulle ju förklara den enorma diskrepansen mellan Sverige och Norge. För de kanske bara räknar döda av covid.
Mm. Och som vi sa i fredags, notera nu att mainstream-medierna numer skriver döda med covid.
Mm.
Det är en viktig... Vem är Lars Bern först och främst, för de som inte vet det? Det kanske finns en del som inte vet vad det är för farbror.
Ja, han är ju... Han har någon titel, jag vet inte. Han har någon sån där titel som de brukar presentera honom med, men numera så är han pensionerad. Men han har ju varit företagare och han har skrivit böcker om den metabola pandemin. Så han har satt sig in väldigt mycket i de frågor som han kommenterar för SwebTV. Och han har framför allt satt sig in i hela liksom globalistsystemet och vad de är ute efter. Så han vet ju vad han pratar om. Men det intressanta är ju här att han säger att om du tar bort de 75%, alltså först måste du ju förutsätta att hela Sveriges siffror ser ut som Stockholms, men det finns väl ingen större anledning att betvivla det. Men om du tar bort de 75% som var med covid och de 8% som dog av helt annan orsak men som ändå hade blivit felaktigt liksom coronadöda, så blir det bara 1800 kvar av de drygt 10 000 döda vi har idag. Och det skulle ju kunna vara en mycket intressant förklaring. Plus det att vi har så många fler folk från Mellanöstern och Nordafrika än vad de har i Norge och Danmark.
Mm. Och det är intressant, Lars Bern nämner ju det då, att vi har en högre andel invandrade personer, och det har vi ju pratat om här i podden tidigare, att det verkar vara så, eller det finns ju rätt mycket evidens för att det är så, att de är av olika anledningar troligtvis mer mottagliga, eller de blir sjukare.
Mm.
Alltså människor från Afrika, människor från Mellanöstern, det finns ju bara arbetshypoteser, det är ju ingen som har bevisat att det är så, men mycket pekar på att det finns 2 faktorer i detta. 1, genetiska orsaker, och även blodgruppstillhörighet, som är då vanligare att man tillhör blodgrupper som är mer mottagliga när man är från de här områdena. Och 2, D-vitaminbrist, vilket är mycket vanligare bland mörkhyade personer såklart, och allra helst i Norden, solfattiga Norden. Anledningen till att inte svarta i Afrika dör av i större utsträckning är givetvis att de där får sol på sig hela tiden och därmed kan bilda mer D-vitamin. Detta är åtminstone den gällande hypotes som finns nu.
Och det finns en annan anledning till att de inte dör i Afrika, och det är nämligen att där säljer de hydroxychloroquin över disk, för det är ju nämligen ett medel mot malaria, och malaria är ju jättefarligt, mycket farligare för afrikaner än vad covid är. Så de har ju hela tiden ett skydd, de tar ju medicinen redan.
Ja,
och det tycker jag är nästan det värsta. Alltså det värsta av allt med denna pandemi, det är ju att man har förbjudit användningen av mediciner som många tusentals läkare har vittnat om hjälper människor som blir svårt sjuka i covid. Hydroxychloroxin, hydroxychloroxin och det här någonting sånt. Det är någon annan medicin som också är en sån gammal, vanlig, billig medicin. Men det har man förbjudit i Sverige för läkarna inte skriva ut hydroxychloroquin.
Galet. Kinin har man ju då använt mot malaria sedan tid och minne, höll jag på sig. Det var ju bland annat därför man uppfann drinken gin och tonic, eller varför engelsmännen gjorde det, fiffiga som de är. För att i toniken finns det ju då kinin. Jag vet inte om det finns det fortfarande, men det var...
Jo, det tror jag.
Ja. Men jag fick faktiskt ett meddelande från en mig närstående vårdpersonal som kommenterade just det här som vi pratade om i fredags med de, att vi försökte bena i dödstalen. Och hon skrev så här: jag vet inte så många i sjukvården som är förfärade över dödstalen. Det läskiga är att det är så många som blir så sjuka att IVA är fullbelagt och övrig vård stannar upp. Vi tror nog att många som har dött har gjort det för att resurserna har lagt på covid istället för till exempel cancerbehandlingar eller operativa ingrepp. Jag tycker det är bra att ni resonerar kring det hela trots att det är känsligt, så gör riktiga kvinns och duktiga journalister.
Ja, men tack för det. Nej, men alltså detta förstärker ju bara bilden av att visst, det är klart vi ska göra jättemycket för de personer som blir svårt sjuka, men är det rimligt att cancerpatienter inte får behandling? Att operationer ställs in? Varför är covid-patienter, alltså varför står de över cancerpatienter? Alltså det är någonting väldigt skevt i det här, och anledningen som jag ser det, det är ju naturligtvis att det finns ett bakomliggande syfte med att måla ut den här pandemin som det absolut värsta som har hänt människosläktet. Det är för övrigt inte sant. Lars Bern berättar många intressanta saker i den här intervjun som, alltså länken ligger där. Bland annat berättar han om att han var ju ung när asiaten gick på 50-talet. Men det var liksom, och det var många fler som dog då procentuellt sett. Men inte stängde man skolor eller arbetsplatser eller räknade döda dag för dag liksom. Så att vi har varit med om betydligt värre saker. Men detta behandlas på ett helt annat sätt, och det är, menar jag, därför att det finns en bakomliggande plan med allt detta.
Och den återkommer vi till alldeles strax när vi går in på fascistisk framtid. Men
inte igen.
Nej, inte igen. Nej. Lugn nu, Ingrid. Ja, jag ska toppa över D-vitaminerna. Det var inte vad orolig. Det är två saker till som vi ska säga apropå detta. Dels att Ulf Kristersson tydligen har fått någon typ av hjärnblödning och i veckan gick ut och krävde att man ska tvångsvaccinera all vårdpersonal.
Ja, eller åtminstone att de ska få sparken. De läkare och sjuksköterskor och undersköterskor som vägrar ta vaccinet ska kunna sparkas eller sättas på någon kontorstjänst eller något liknande. Och det här är ju, alltså det är ju rena, har det brunnit i proppkontoret på honom? Mm. Vad är det frågan om? Ja, vi vet ju att Reinfeldt var en av globalisternas främsta nickedockor. Och jag tror inte Moderaterna har gjort upp med detta. De är fortfarande i globalisternas ficka.
Jag såg att det var väldigt besvikna moderater som skrev på Twitter att det här var alldeles förskräckligt. Moderaterna ska stå för individuell frihet och så vidare och så vidare. Och en intressant Twittertråd uppstod när läkaren som kallar sig för Asfyxi skrev på Twitter att han är kirurg för övrigt. Han skrev att han tyckte det här var helt koko. Han vill inte att hans kollegor ska tvångsvaccineras. Han kommer själv att ta vaccinet, men han menar på att det måste ju vara upp till var och en. Mm. Och folk var helt tokiga i hans tråd och tyckte liksom att så du menar att Typhoid Mary ska gå omkring där bland patienterna och de ska döda dina nyopererade patienter. Och, alltså det är någonting med det här som gör folk så läskigt rabiata, yeah. Ingrid.
Yeah.
Och nu är det ju, förutom allting annat, så är det så här också att till och med Pfizers vd har ju erkänt att man vet ju inte än om det är så att de som vaccinerar sig faktiskt inte är smittsamma längre.
Nej. Nej, det enda vad jag förstår de har garanterat, det är att om du får covid när du har vaccinerat dig så får du en mildare variant. Mm. Det är det enda löftet de har ställt ut.
Precis, men de vet alltså som sagt var inte om du fortfarande kan vara smittsam.
Nej, och de vet framförallt inte hur länge denna vaccination varar. Nej, och nu hittade jag precis en artikel i Russia Today som visar att det var stora problem med Pfizers vaccin just innan EU godkände det. Därför att det visade sig att det var väldigt stor skillnad på det vaccin som man hade gett sina försökskaniner och det som man sen masstillverkade. Det var inte alls lika bra det som man masstillverkade. Så att egentligen visste man inte om det skulle ha någon effekt överhuvudtaget. Men de lovade att göra det lite bättre och så fick de sitt snabbgodkännande. Så att jag bara säger, ja. Här blir det ingen vaccinering i alla fall.
Nej, det har vi ju sagt tidigare att det måste vara upp till var och en, men så det är inte absolut inte så att du och jag sitter här och säger ni får inte vaccinera eller ni ska inte, utan det måste var och en liksom göra upp med sig själv och sitt eget samvete och sin egen magkänsla skulle jag säga. Men vi har ju tjatat tidigare om C och D-vitamin och det kommer ju mer och mer information som pekar i den riktningen att D-vitamin ger ett bra skydd. Det boostar immunförsvaret och det gör att även om du skulle få covid så blir du inte lika sjuk.
Nej, och nu hittade jag en YouTube-film där två stycken läkare i en timme går igenom en förskräcklig massa studier om D-vitamin. För det finns massor med bevis för att D-vitamin just är mycket effektivt för att höja immunförsvaret. Till skillnad från vad Sveriges Television tror, som skrev en sån liten faktaruta under då den här webb-tv-artikeln. Att det finns ingenting som tyder på att D-vitamin på något sätt hjälper immunförsvaret. Men det gör det. Det finns hundratals studier på detta. Det finns en metastudie där man liksom tog hundratusentals studier och liksom drog de här slutsatserna. Och det intressanta med D-vitamin, det är ju att du kan ju inte producera det själv. Med solljus kan du producera lite. Men, och det finns ingen mat heller som du kan, alltså C-vitamin kan du ju äta, du vet, apelsiner och så för att få i dig C-vitaminer. För D-vitamin är egentligen inget vitamin, det är ett hormon. Och det är så viktigt att man tar det här och alltså, du ska ju inte titta på vad det står på burken, för då är det liksom 20 mikrogram, en tablett, en sån om dagen. Det hjälper mot skörbjugg, men det är ju inte så många av oss som är rädda för att få i dessa dagar. Nej. Utan du ska alltså upp i, säger en läkarvän som jag har, som just nu håller på att jobba för att se till att alla åldringar och riskgrupper tar så mycket D-vitamin att de ska slippa bli sjuka. Han säger minst 75 mikrogram om dagen. Det betyder alltså att du måste ta 4 tabletter istället för en som det står på burkar.
Ja, det beror på vilken styrka man har på dem.
Ja, ja, de är 20 mikrogram. Mm,
25 är de jag tar. Så att det, men jag vill bara slänga in en brasklapp här, Ingrid, att enligt Livsmedelsverket, om man kan sätta frågetecken för deras trovärdighet, så de påstår ju, vi måste väl nämna det, vi måste redovisa det i ärlighetens namn, de påstår att D-vitamin i mat får vi i oss från fet fisk, laxsill, makrill, Även mjölkprodukter, växtdrycker, margarin och matfettsblandningar är viktiga källor om de är berikade med D-vitamin.
Ja, det var det jag skulle säga, att det är ju det att vi har ju tillsatt D-vitamin i mjölk och yoghurt och sådär. Va? Så att, visst, det är ju bra, men det räcker inte. Då får vi dricka 20 liter mjölk om dagen eller någonting. Och jag vill bara säga det att det är, du ska upp i sådana enorma mängder för att det på något sätt skulle kunna vara skadligt för dig. Alltså du kan ta upp till 125 mikrogram per dag. Och jag hörde också någon som sa att det var kanske Lars Bern. Om man är väldigt överviktig så är det dubbel dos som gäller.
Men alltså 250? Eller? Nej.
Nej, det kanske var
150 då,
75 då, va? Ja. Men alltså det är viktigt att man förstår det här att D-vitamin är jättesvårt att få i sig på vinterhalvåret när vi inte har någon sol. Och det är klart, äter du jättemycket fet fisk och dricker massor med mjölk, men det är inte så många som gör det, tror jag. Så att det är en väldigt billig och effektiv livförsäkring.
Mm. Ta D-vitamin och ta gärna C-vitamin med zink, det gör jag. Du också, Ingrid, snart.
Inte än, jag beställde det på nätet igår och väntar på att paketet ska komma.
Bra. Ja, men då lämnar vi coronan därhän och ska prata lite grann om fascistisk framtid. Vad i hela fridens namn menar vi med detta?
Jo, fascism är ett sånt där begrepp som folk mest bara slänger omkring sig, och det är, du är fascist och nazist och det är höger, fast vi vet ju att nazism var egentligen nationalsocialism, så det är egentligen en vänsterrörelse. Det är bara det att numera så är nationalismen helt borta från de flesta vänsterrörelser, så därför tror man att det måste vara en högerrörelse, men det var det inte. Och hur var det då med fascism? Det är nästan ingen som vet vad fascism egentligen innebär. Därför att det, jag menar, det var ju Benito Mussolini som hittade på det och som blev då fascistledare i Italien. Men det vi i alla fall vet om fascism, det är att det är storföretag och regeringen som går ihop för att på så vis styra de stora massorna. Vad är det vi ser framför oss just nu? Vi ser storföretag, det är big tech, det är big pharma, det är
de här globala multinationella företagen, enorma jättarna som sitter på en makt som saknar motstycke i historien, ska man komma ihåg. Det har alltid funnits stora företag, men den sitsen som till exempel Google och Facebook sitter i nu, den har vi har aldrig sett företag som har sån makt.
Och vi har ju sett att de har mer makt än regeringen. När de kan se till att Donald Trumps viktigaste kanal för att tala till folket, presidenten, om än på väg ut, så är han fortfarande president och var det definitivt när de stängde av honom från Twitter. Mm. Alltså, så att det här är fascism.
Och ja.
Vi är inte de enda som har gjort den här spaningen, utan vi ska se ett klipp där Alex Jones för en gångs skull själv var gäst, och det var det hos Paul Joseph Watson, och då lät det så här.
The globalists have never been held accountable by governments. And I want to explain this. I got another place where I was wrong. And I've been saying this for years now. I'm not just saying this at this point, but I'm 47. I've figured out a few things being in the middle of this so long. The libertarian idea of privatize everything and everything will be open and free and no borders, that's a fundamental lie, because the corporations are just becoming governments with more power and no checks and balances, and are already acting like fascist governments and are modeling everything they do off of communist China or partnering with them. And so we're here watching all this. We need the EU to go after big tech. We need the US to go after it. We need it broken up. We need it stopped. They shouldn't have the power to stop the communications of a president. They shouldn't have the power to stop the communications of whole classes of people with an AI system that says you can't say stop the steal, or you can't debate election fraud, whether you're right or wrong. I mean, hell, the Democrats spent 4 years saying Trump stole the election and it should be overturned. So we've gone over the edge, Paul. We're not going into tyranny. We're in a very fast-moving current. We've fallen into a river of tyranny, and we're going over a waterfall that's even worse. And the waterfall is like 50 yards away. And so this is what all tyrants do. They get a lot of power. They get a lot of control. They make it personal. They believe their own rhetoric against their enemies. And then they want to go to war with their enemies. And so they're starting a war with a giant armed camp. And it's not going to go well. And so the frog is not boiling. The frog has jumped out of the pot. And the boiling water is boiling over right now. And so that's why a lot of my listeners are mad at me. It's a minority of them. Jones, we want General Jones. We want you to lead us in a war to arrest Pelosi and Biden. They've set it up like that so they can trick us into that and then bring in martial law. This is such a dangerous point because Klaus Schwab can say, the virus isn't really that big a threat. We're just using it to take control of society and shut off carbon and hurt populous nations. And they admit they've got us under siege. They admit their main investments are in China. So by having us closed and China open, that makes their investments go up. This is economic war. Big tech and the banks have doubled their profits. And this is all naked. And so here's the most important point, Paul. I'm begging the average leftist to understand something. You've been manipulated. I've been manipulated. We've all been manipulated into fighting each other and into hating each other. You're not going to get ahead working for the New World Order. The globalists don't care about you. You're not part of the power structure. And every right you give up that you think is part of your collective power is actually you being set up and dehumanized. And it's come out in Facebook. Big Tech says we want our users alone and depressed and under our control. And they've radicalized you. And they put Trump in. I believe he won the election 4 years ago, but they put him in to be a lightning rod to energize the left to become authoritarian. And I realize I fell into the trap of defending Trump sometimes no matter what, because it's that primitive dialectic of two sides. But this is a lot bigger than Trump, a lot bigger than you or I. It's about the whole world. And we need to talk about the Great Reset. We need to talk about the New World Order. We need to talk about the globalists and their post-human plan, Paul.
Globalisterna och deras post-human plan, säger Alex. Det som förvånar mig lite grann här är att han, alltså Alex är ju supporter, Alex Jones, till Trump, men att han öppnar lite här för att kan ha varit så att Trump spelade globalisterna lite i händerna så tillvida att de kunde radikalisera vänstern och polarisera samhället i största allmänhet.
Ja, och jag tror inte att han på något sätt menar att Trump gjorde det medvetet. Och han säger också att han vann ju valet. Och det var ju säkert till globalisternas stora förskräckelse. Men istället för att lägga sig ner och dö så insåg de att de kunde genom att spy ut hat mot Trump kunde de radikalisera vänstern så till den milda grad att de är beredda att ge upp sina friheter, att de välkomnar ett totalitärt samhälle. Och han vänder sig ju till dem och säger, ni har också blivit manipulerade, ni kommer inte att gilla det samhälle de kommer att skapa med hjälp av er. Och det är ju det som är så otäckt, att det är så många människor nu, alltså vänstermänniskor, som hurrar åt att Trump kastas ut och att han kastas ut från sociala medier och att det är big tech-företagen som bestämmer. Men tänk vad som händer när de dess. Hade nu Trump fått sitta kvar så hade han tagit itu med detta. Det är alltid den andra perioden presidenten sitter som han kan göra rejäla saker, för att den första perioden måste man se till att bli återvald. Så man får hålla sig lite på matta. Plus att jag tror att det var betydligt större utmaningar än vad han hade förväntat sig. Och betydligt fler förrädare inom den nära kretsen. Men hade han fått sitta 4 år till så hade han tagit itu med de här sakerna. Nu får vi istället Biden som bara kommer och säger, jag gör som ni vill, jag får pengar från Kina.
Alltså vad det gäller big tech så gjorde ju Trump försök att pröva det här section 230. Men fick ju då kongressen, fick inte med sig kongressen, eller senatorerna rättare sagt var det väl framförallt som han inte fick med sig. Och jag tror, precis som du är lite inne på, han har nog, han kanske överskattade stödet, sitt stöd inom republikanerna.
Ja.
och liksom underskattade deras feghet och så vidare. För att, och det var också lite senkommet ju. Mm. Jag menar, han tog tag i det först nu för några månader sen. Mm. Det borde han egentligen ha gjort direkt när han...
det kan vi ju säga. Men vem vet hur många saker som var ännu viktigare.
Ja, nej, för all del, för all del. Men du har sett en väldigt intressant dokumentär som heter The New Normal. Jag har inte hunnit se hela än. Vi lägger en länk här nedanför i beskrivningen, videons beskrivning. Den finns naturligtvis inte på YouTube, men på brighton.com. Och jag har klippt ut några minuter ur den här dokumentären som är sjukt kusliga. Det börjar med att Boris Johnson talar i FN och jag vet inte när detta var. Har du någon uppfattning?
Nej, det vet jag inte, men jag ser att det är just FN för det är den här gröna marmorn bakom. Men det måste ju vara ett par år sedan i alla fall, därför att sen fick ju Boris en knäpp ju.
Mm. Efter att han hade haft covid så blev han helt snurrig.
En omvänd Lidnorsk knäpp. Men det han säger här när han varnar för den här övervakade framtiden vi kommer att få, det är ruggigt. Och sen får vi se Robert Kennedy Jr. Spetsa till det ännu mer.
Smart cities will pullulate with sensors, all joined together by the internet of things. And the urban environment is as antiseptic as a Zurich pharmacy. But this technology could also be used to keep every citizen under round-the-clock surveillance. A future Alexa will pretend to take orders, but this Alexa will be watching you, clucking her tongue and stamping her foot. In future, voice connectivity will be in every room and almost every object. Your mattress will monitor your nightmares. Your fridge will beep for more cheese. Your front door will sweep wide the moment you approach like some silent butler. Your smart meter will go hustling of its own accord for the cheapest electricity, and every one of them minutely transcribing your every habit in tiny electronic shorthand stored not in their chips or in their innards, nowhere you can find it, but in some great cloud of data that lowers ever more oppressively over the human race. AI, what will it mean? Helpful robots washing and caring for an aging population, or pink-eyed Terminators sent back from the future to cull the human race?
If this pandemic was planned, why would now be the perfect time to activate it? The answer could be 5G. It's 100 times faster than 4G and it's now ready to be rolled out. This upgrade in performance is essential for digitizing society, connecting humanity more closely with the Internet of Things and artificial intelligence.
They haven't done a very good job about protecting public health, but they've done a very good job at using the quarantine to bring 5G into all of our communities and to begin the process of shifting us all to a digital currency, which is the beginning of slavery. Because if they control your bank account, they control your behavior. And we all see these advertisements saying 5G is coming to your community. It's going to make all of your lives so much better. And it's very convincing, I have to say.
This is a game changer.
Because I look at those ads and I think, that's great. I can hardly wait till it gets here. Because I'm going to be able to download a video game in 6 seconds instead of 16 seconds. And is that why they're spending $5 trillion on 5G? No. The reason is for surveillance and data harvesting. It's not for you and me, it's for Bill Gates, it's for Zuckerberg, and it's for Bezos and all of the other billionaires. Bill Gates says that his satellite fleet will be able to look at every square inch of the planet 24 hours a day. But that's only the beginning. He also will be able to follow you on all of your smart devices through biometric facial recognition, through your GPS. You think that Alexa is working for you. She isn't working for you. She's working for Bill Gates, spying on you. And the pandemic is a crisis of convenience for the elites who are dictating these policies. It gives them the ability to obliterate the middle class, to destroy the institutions of democracy, to shift all of our wealth from all of us to a handful of billionaires, to make themselves rich by impoverishing the rest of us.
Och så den musiken i bakgrunden, liksom, alltså, ja, jag hoppas att ni ser det vi ser. En mycket, mycket mörk framtid om inte detta på något sätt bryts, den utvecklingen.
Det här klippet är min själ bland det kusligaste jag har sett. Alltså, då har jag ändå sett en hel del grejer, men de först... Att Boris Johnson, som av alla människor som ju vi konstaterar har blivit snorig, tyvärr, att han av alla människor står där och säger det i FN. Och sen den fantastiska Robert Kennedy, alltså, som sammanfattar det hela bra i ett nötskal, liksom. Mm. Alltså just den här övervakningen. Den är inte till för dig och mig för att underlätta våra liv. Nej. Det skiter de i. Mm. Det handlar om kontroll och det handlar om att de ska tjäna så mycket pengar som möjligt, kan man ju säga i ytterst då, men också, ja.
Mm. Får jag komma in här och säga att jag hittade, det var den 25 september 2019, så det var alltså innan Boris blev sjuk. Och i en artikel här kan man läsa, in a somewhat bizarre and rambling speech at the United Nations, British Prime Minister Boris Johnson has warned of the influence of Google, Alexa-powered gadgets and pink-eyed Terminator sent back from the future to cull the human race. Alltså, så att det är precis så bra som vi uppfattade och fick då tidningarna att säga att han är bizarr och rambling, vad som man kallar det, babblande.
Ja, precis. Han yrar en massa. Det är ju intressant då att de här globalisterna som tycker att you will own nothing and you will be happy. Mm. De lever inte riktigt själva som de lär. Vi läste precis här idag att Bill Gates köper upp en jäkla massa mark i USA. Han är nu största landägaren i USA.
Ja, när det gäller vad heter det, farmland,
som jordbruksmark.
Jordbruksmark. Mm. Bill Gates äger mer jordbruksmark i USA än någon annan människa eller till och med företag. Och vad ska han med allt detta till? Det har han vägrat att svara på. Och kom nu ihåg att i globalisternas plan så ingår ju det här att alla människor ska in i städer, så kallade smart cities. Mm. Och alltså landsbygden ska avfolkas därför att man ska bevara den och bevara djuren, och det är sånt man säger. Mm. Men i själva verket så blir det ju, det blir som en återgång ännu bättre till godsägarklassen i England. Mm. Du vet,
precis, de kommer min själ inte att sitta och äta något 3D-printat kött, det kan jag aldrig tänka mig, utan de, precis som du säger, de kommer att vara som gamla tiders härskare, eller vad heter det, adel, vad man säger, som sitter och tronar på sina gods. Du ville att vi skulle kolla lite snabbt här på ett klipp när Mark Levin intervjuar Rumbles chef, apropå då Big Tech och hur de beter sig.
Ja, och Rumble är då en liten konkurrent till YouTube. Det finns ju rätt många nu. Det finns BitChute, det finns Brighton, det finns Band Video och så finns det Rumble. Och jag har idag skapat ett konto till dig och mig på Rumble, så vi ska försöka få upp våra grejer där också. Därför att jag blev helt kär i vdn för Rumble. Som blev inte, för de råkar ju ut för samma saker nu som Parler. Alltså man försöker att strypa dem, för man vill ju inte ha. Därför att tidigare har man ju kunnat, alltså de här jättarna Twitter och YouTube har kunnat strunta i de där små uppstickarna. För de har ju själva haft 90% av marknaden eller någonting. Men i och med nu att de börjar kasta ut folk till höger och vänster och alla de riktigt intressanta kreatörerna går över till konkurrenterna, så försöker de istället strypa konkurrenterna. Och vi ska se vad han Rumble-killen säger till Mark Levin.
Take a look at this, for example. We have people that join Rumble on our platform. And they come on our platform. They've been on YouTube for over 4 years, one example. And they've amassed 10,000 subscribers on YouTube in the last 4 years. They join Rumble and they come onto the platform, and in 6 months, they have over 500,000 subscribers. And now you gotta ask yourself, how does that happen? How is it that a small platform like Rumble can grow a channel significantly larger than YouTube can? And the reason behind that is, one, is not because we're bigger, we're so small, not because we have better at AI, not because we have better suggested videos or worse suggested videos or a worse search engine or a better search engine. Something is happening behind the scenes that no one is seeing. And in the last year, everyone has been kind of worried about free speech. But imagine in the last 7 years being censored and thinking you had free speech.
To sum up what your point, which I think is extremely important, there are things going on in the shadows that we don't know about when, as you give an example, you have this massive YouTube platform that is promoted by this massive company, Google, and the customer has 10,000 followers. Then they come to this tiny little Rumble, your company, which does not have Google promoting, in fact has Google putting the brakes on it, and they jumped to 500,000. They had 10,000, now they have 500. Something is wrong, and you're right, with what's going on in the boardrooms and the executive rooms and the management rooms in Google, where that one individual or that one company had 10,000, now they have 500,000. It makes no sense whatsoever. You're exactly right. And I think the word censorship is the right word.
Han heter Chris Pavlovsky.
Ja.
Alltså the founder and CEO.
Och det som är Rumble. Så otroligt intressant. Alltså han berättar ju innan, alltså det är ett längre klipp, ni kan se hela, men bland annat så berättar han då innan att om man går ut på Google och söker efter videor på roliga hundar, så söker man Funny Dogs Rumble, för att man vill se dem på Rumble, då får du bara upp YouTube-filmer med Funny Dogs. Men det som är så intressant med det klippet vi valde här, det är ju att detta förklarar varför vi till exempel aldrig växer på YouTube. För han berättar ju det, att folk som har varit 4 år på YouTube har lyckats skrapa ihop 10 000 prenumeranter. Så går de över till Rumble, efter några månader har de 500,000 prenumeranter. Trots att Rumble är så litet i jämförelse med YouTube. YouTube begränsar vissa användares möjligheter att växa.
Suck. Men med det sagt så betyder inte det att ni inte ska trycka tummen upp på YouTube åt oss. För det kan ni göra ändå om ni gillar det ni ser och hör. Vi kämpar på. Men kom också ihåg att det är med all sannolikhet bara en tidsfråga innan vi blir avstängda igen från YouTube. Och då finns vi på ingridochmaria.se.
Och förhoppningsvis på Rumble.
Ja. Men du, vi måste hinna med en liten bit om riksrätten. Det har vi ju utlovat ju.
Ja, det har vi. Det är ju väldigt, väldigt konstigt, eftersom vi pratade i fredags om att det finns professorer, alltså konstitutionskännare, som säger att man kan inte ställa en privat person inför riksrätt. Men tydligen så ska de ändå dra Donald Trump inför rätta i slutet av veckan eller nästa vecka eller någonting sånt, när han då bara är en privatperson. Och jag såg någon intervju med Giuliani. Han var med på Steve Bannon War Room idag och berättade då att han hoppas för att företräda Trump. Och han menade att han skulle försöka få det dismissed direkt, därför att man kan inte släppa en privatperson inför rätta. Och överhuvudtaget har ju, alltså när representanthuset röstade för att ställa honom inför riksrätt, så hade de la inte fram ett enda bevis, utan det var ju bara att tidningarna hade skrivit att det är Trumps fel. Om inte det var så att de själva hade organiserat alltihop och visste att det var Trump, det skulle vara Trumps fel.
Ja, det är intressant att notera hur mainstream-medierna hanterar den här situationen. Det är väldigt alltså, krigsrubrik och nu ska den galningen inför riksrätt och sådär. Det är ganska ohederligt redovisat. Aftonbladet hade idag en artikel, varning till Trump, han kan få dig fälld i riksrätten. Och det är då de menar på att Rudy Giuliani är helt koko och hans försvarsstrategi kommer att göra Trump är fälld. Och de citerar alltså, som de kallar då, topprepublikanen Karl Rove. Är inte Karl Rove en av de mest galna neokons och krigshökar som finns? Och alltså per definition, även om han är republikan, fiende till Trump? Ja.
Absolut, och det är ju hela tiden sådana republikaner de intervjuar för att få det att framstå som att dessa plötsligt har vänt sig mot Trump. Nej, de har alltid varit emot Trump. För de älskar globalisterna lika mycket som demokraterna gör. Minst halva partiet är liksom globalist.
Anstruket, ja.
Ja, precis. Och då kan man säga så här också att det är ju så att vi har ju väldigt många på vår sida. Vi har också varit där och in i det sista hoppats att något skulle hända. Men vårt hopp släcktes ju, kan man säga, den 6 januari när Mike Pence inte gjorde någonting för att stryka de här rösterna där man hade skickat dubbla uppsättningar röster. Det trodde jag var då det skulle hända. Men det är ju fortfarande människor som är helt övertygade och lägger ut videor och säger att de har pratat med Trump och de har pratat med militären och det kommer att hända och det blir martial law och han kommer att ta till militären. Men nu är det ju så här att jag har fåglar på plats i Washington DC som jobbar med säkerheten runt installationen. Och jag frågade i morse, men vad är det, varför är det så mycket militär? Varför är hela Washington DC nedstängt och det är militärer överallt? Jag vet inte om du har sett videorna, det är skitligt. Det är inte en människa ute och det är liksom träplankor överallt. Och så det
men det har hänt förut, det var stökigt när George Bush den yngre skulle installeras också, till exempel. Så ja. Det är inte helt
utan precedens. Nej, det är inte helt ovanligt, precedens. Men det är klart att de som vill tro att Trump ska ta över med militären ser ju detta som tecken på det. Men så är det ju inte. Men så frågar jag också, varför gör de det? Det ska ju inte, det ska ju bara vara en digital installering. Ja, det är alltså vissa inbjudna. Trump har ju lovat att han inte kommer dit. Men de kommer väl att ha det här gamla gardet, Obama och så lite inbjuden publik. Men det blir ingen parad och det blir ingenting.
Pence skulle vara där, sa de ju.
Ja.
Jag förstår inte riktigt den här vurmen som vissa har för att köra på det här med Insurrection Act och Martial Law och jag såg att även Alex i om ni kollar hela den intervjun med Alex Jones som Paul Joseph Watson gjorde, länken ligger här under, så menar även han på att allt det är bara en fälla. Alltså de vill ha så mycket oreda som möjligt och jag menar om Trump skulle gått den vägen så det hade inget bra hade kommit ut av det och det var min känsla också tidigt att det blir inbördeskrig i USA och det är inte bra. Alltså en del kanske resonerar så att jo men det hade varit lika bra och låt det liksom, nej det, jag är rätt säker på att det hade bara spelat globalisterna i händerna. De har mycket större resurser än vad vi har just nu och
ja, fast saken är ju den att så länge, alltså om Trump hade kunnat sitta kvar vid makten så hade ju resurserna varit mera jämbördiga. Nu när Biden tar över och han är ett med globalisterna och Trump är borta så har ju vi på vår sida ingen makt och de har all makt. Så att jag kan förstå att människor tänker det hade varit bättre att slå till nu därför att det blir mycket, mycket svårare att börja om och liksom kämpa sig tillbaka till allt detta.
Ja, fast då bortser man från alla sådana saker som optik, alltså hur saker ser ut och vilken känsla folk har. Du måste komma ihåg att mycket av det här är känslostyrt och då hade ändå Trump varit presidenten som drog igång ett inbördeskrig. Alldeles oavsett hur alltså att om vi kan bevisa att det har förekommit valfusk och han kanske har rätten på sin sida och allt det här, så måste man lite fokusera på hur saker ser ut och hur människor uppfattar det.
Ja, men vilka skulle ha startat inbördeskriget om nu Trump hade tagit över och har hela militären på sin sida? Vilka skulle slåss mot Trump och militären, menar du?
Ja, jag är ju helt säker på att globalisterna har sina resurser. De har ju privata företag.
Vet vad de har som är väldigt, väldigt obehagligt? De har 75 Kina och 75 000 soldater i Kanada. Mm. Och det påstås att de har 125 000 i Mexiko.
Mm. Du ser själv, plus att de har möjligheten att manipulera alla sovande genom mainstream media. Mm.
Men tänk ändå så här, att om det nu hade hänt, vi säger att Trump hade tagit över och så hade kinesiska styrkor kommit norrifrån och söderifrån. Hur många amerikaner hade hejat på de kinesiska styrkorna som med hjälp av globalisterna startade ett inbördeskrig i USA?
Jo, men man kan spinna det som, tänk nu Wag the Dog, du vet, filmen. Som var så förutsägande. Allting handlar om narrativ, om optik, att liksom få folk att ge folk ett intryck av en viss sak. Om det nu var så att de kom för att stötta upp mot den fascistiska presidenten som försöker begå en statskupp.
Nej, det tror jag faktiskt inte, Maria. Därför att de flesta amerikaner, förutom de mest vänsterextrema, är ju patrioter. Och det har aldrig funnits trupp från främmande land på amerikansk mark. Ja. Det hade ingen accepterat. Strunt samma, jag ville bara säga att jag frågade fåglarna, vad är de så rädda för? Varför måste det vara så mycket bevakning när det nu liksom... Vadå? Vem skulle göra? Ja, då berättade de att de hade pratat med psykologer som säger att det här man har låst in folk så länge, det har gjort att man är rädd för att vissa kan, du vet, flippa ur att nej, den jäken ska inte få bli president. Och det är i alla fall en av anledningarna till att man... Men också då att man tror att många känner sig bedragna av QAnon. Som ju fortfarande hävdar, jag vet inte om han har skrivit de senaste dagarna eller de, vilka det nu är. Alla dessa falska förhoppningar som ständigt har gjort... Jag får ju sådana videor varenda dag. Folk skickar, kolla, nu händer det.
Alltså Alex Jones var ju extremt kritisk och det har han väl varit ett tag mot Q-rörelsen och menar på att det är ju bara en fint, hela den grejen är ju bara ett, vad heter det, implantat eller på sig, nej alltså... Du vet, alltså motståndarsidan som en avledningsmanöver.
Ja, jag är inte säker på det, men jag tror att han är väldigt självkritisk just nu, Alex Jones. Ja, och han har väl ändå varit lite inne på Q tidigare, så att det kan ju hända att det slår över. Men alltså hur som helst, ingen skulle bli gladare än jag om jag vaknar imorgon och vips, som av ett... underverk så har Biden erkänt att han har fuskat sig till alltihop och säger nej, jag kan inte, det är Donald som är den rätte vinnaren och nu får han installeras och så. Ingen skulle bli gladare än jag, men jag tror inte det händer, varken så eller via någon militär, utan nu gäller det att hitta att den här rörelsen inte får dö. Donald Trump kan starta parti, han kan starta tv-kanaler, han kan starta såna här Twitter och YouTube och allt möjligt sånt och dra till sig alla de intressanta kanalerna.
Låt oss hoppas på det bästa, hörni. Misströsta icke. Nu är det som så här att det är dags att knyta ihop måndagssäcken. Om ni gillar det ni ser och hör här idag, så gå in på ingridomaria.se. Där finns bankgiro och där finns Swish och det finns den fantastiska donorboxen där ni deltar i utlottningen om 6 stycken böcker. Ja. Om ni blir månadsgivare på minst 100 kronor.
Ja. Vi har 3 exemplar av Priset, en antologi av Carl-Olof Arnsberg, och vi har 3 exemplar av Min från Sverige till Absurdistan.
Givetvis signerade av Ingrid, det säger sig självt. Ha nu en underbar vecka, hörni. Ta hand om er och Gud välsigne.
Ja, Gud välsigne och Gud bevara Sverige och Gud bevara president Trump och USA.
Hej då!